Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Alltså, att vi började morgonen med att sitta på Grand Hotel i Stockholm och självaste Kristoffer från Love is Blind, solglasögon inomhus, höjer ett guldglas som från Love is Blind
in i
och
hela
säger,
spegelsalen på Grand Hotel
inför den här stora publiken, branschen, makthavare, liksom Netflix Nordic, alltså most powerful people in entertainment. Han står och håller ett tal
och säger
att nu kan man söka till nya säsongen av Love is Blind.
Jag hoppas att ni söker där ute. Det hade varit such a joy att se nästa säsong och se liksom y'all there.
Men kan vi inte få en representant från vårat liksom, från vårat gäng?
Jo, men jag tycker det.
Det vore så roligt, hörni. Men okej, skit i svenska Love is Blind. För nästa, vi kommer ju kolla på den där säsongen när den kommer. Och förra säsongen, vi har släppt den. Förutom att Kristoffer luras in på våra månader tydligen. Men någonting vi inte har släppt,
det är Love is Blind i USA. Nu kör vi.
Let's go.
Jag har ju varit i AD och Clay's universe den senaste tiden. Sen så var det reunion förra veckan och då fick min lilla teori som jag hade förra veckan om att så är det trauma bonding vi ser mellan AD och Clay. Det är liksom, det är passé. Men jag vill bara säga en sak, det här kommer bli en deep dive där vi kommer prata alltså inne på djupet, ner på djupet om Clay kanske främst. Det här kommer inte bli en recap. Alltså jag har lyssnat på lite olika poddar, tittat på lite olika YouTube-klipp och sån här. Och jag måste bara fråga dig. Alltså fattar du grejer med recaps? Jag fattar inte folk som liksom gör den här grejen.
So next we get into it with Jeremy, who looks very nervous, but he's clearly trying to act like he isn't, okay? He says that he's dating someone and they're like, well, let's bring her out. And the curtains open and child, Sarah Ann walks out. Only like two people in the audience are clapping, and rightfully so. Sarah Ann and Jeremy share a little kiss, and she lets us know that the two of them have been dating ever since for about a year, and now they live together. Let me tell you, Sarah Ann looks so happy as she's saying all of this, and Jeremy looks shook. Jeremy looks very uncomfortable while Sarah Ann is just gushing and gushing, okay?
Nej, jag fattar inte heller det. Jag lyssnade på några olika poddar som jag är så lyssnar på varje gång det släpps. Det var liksom Café Bambino och typ En varg söker sin podd. Och efter att jag hade sett Poor Things så ville jag lyssna på poddarna.
Just det.
Med de här personerna som jag älskar att höra analysera saker och ting. Vad de tänkte om filmen som jag tyckte väldigt mycket om. Och alla gjorde en recap.
Jag fattar inte.
Och jag kände så, we know. Alltså,
exakt, jag menar, vi har sett samma sak.
Vi har sett den, eller så har man inte sett den. Och då kanske man ska gå och se den och sen lyssna på podden. Alltså jag var bara så, berätta inte för mig vem Bella Baxter är i liksom 15 minuter.
Men berätta inte för mig att liksom Sarah Ann kommer in och allt glitter på hennes kropp.
Nej, men alltså berätta inte för mig att Chelsea trodde att hon var Megan Fox.
Men också var på karneval.
Alltså sluta.
De teman jag tänker att vi kommer djupdyka lite extra i det här avsnittet är ju toxic masculinity. Det är narcissism.
Vad är det för någonting, ska jag?
Precis, en liten recap. Narcissism versus psykopati som vi har pratat om tidigare.
Jag har ett namn.
Oh, perfekt. Men vem av dem är du då?
Nej, jag är faktiskt
är det Clay
ingen.
Eller Jeremy?
Psykopaten. Nej, men sluta! Också så totalt personlighetslös.
Alltså obehaglig. Och sen så tänker jag att vi bara, jag vill liksom prata om den man själv har varit när man själv har varit AD. Om man har liksom velat ha mycket av en man som alldeles uppenbart inte har varit kapabel att ge det.
Mm.
Så det är väl huvudtemana. Men såklart också måste vi prata om Clays föräldrar.
Spoiler alert! Om du nu inte har sett Love is Blind USA ända från början till reunion och känner att ni får inte spoila något, då är det tyvärr inte ett avsnitt för dig. Sen vill jag säga så här: where have you been? Under en sten. För att det, allting är ändå överallt. Men nu har jag sagt det.
Det jag verkligen vill in i och fråga dig, Ami, det är om du kände att du visste vad Clay skulle svara när de står där vid altaret och AD har liksom sagt look at what I'm wearing, och Clay har sagt yeah girl, you're wearing that shit, och han till sist ju säger nej till henne och hon blir alldeles stum och viskar liksom no, what the fuck, what are you doing, no. Vad trodde du att han skulle säga och varför?
Jag var helt chockad. Jag hade ingen aning. När jag tittade så liksom hela uppbyggnaden med liksom att alla människorna var där, liksom allt ifrån de små flickorna med blommorna och liksom familjemedlemmarna, och igen typ så här, det var väl i och för sig Laura tidigare som bara my 96-year-old like grandma was supposed to come, how dare you? Alltså det var lite liksom den känslan, man, liksom alla är där. Jag hade ingen aning. För att Love is Blind Sverige, när han sa nej där på altaret, nu kommer jag inte ens ihåg vad de här människorna, Lukas sa nej. Det var ju väntat. Men om jag ska vara helt ärlig med dig, jag satt och spolade, för jag brukar spola fram och tillbaks lite när jag kollar. Mm-hmm. För att jag orkar liksom inte kolla på allting.
Jag förstår, så jag stressad
bara,
eller?
Jag bara, de säger att det var en, gud vad kul. Sen så bara, men vänta, det händer någonting här. Jag börjar backa. Och så kollar jag från att hon verkligen går sin liksom promenad fram till altaret. Och sen hur hon säger ja. Och när det är hans tur så säger han nej. Och jag hade ingen aning först den sekunden han sa nej. Alltså jag var lika chockad som när Mr. Big sa nej till Carrie på altaret.
I was out front. I just left. I can't do this.
Oh my god.
Carrie.
Jag kände så här får man inte göra.
Man får inte.
Såg du det komma?
Jag såg inte heller det komma. Jag och David satt i soffan och jag kunde inte föreställa mig att han har stått där och gett ett stort leende till henne när hon kommer. Och verkligen är helt med i hela processen. Och alltså alla de minuter som utspelar sig på bröllopet. He's there. Och han är så invested ju. Han ler mot henne. Han säger she's beautiful. Eller han kanske bara säger att she was hot, I don't remember. Och sen så kommer den här långa förklaringen. Men när förklaringen börjar komma, då började man ju ana att det här kanske barkar åt ett nej. Samtidigt som jag i det sista tänkte att han skulle säga typ så with all this being said, it's a yes today. I love you. But let's work this. Alltså det är typ som att det är så här, vi ska ana med processen, men det här kommer vara jobbigt. Vi kommer behöva jobba igenom det här.
Och för programmet skulle att det skulle bli spännande.
Jag trodde liksom inte att han faktiskt skulle säga nej.
Nej.
För i min värld så var det väldigt tydligt att hon hade sagt till honom att om du säger nej vid altaret, då är det inte mer du och jag. Hon sa det till honom när de såg och diskuterade det en gång. Men det jag inte kan släppa är hur han, trots att han visste det, ville ta den chansen att liksom på något sätt komma undan då ett giftermål och still have her, trots att hon har sagt att I'm playing that
way. Men tror du att han trodde att hon kommer att förstå mig och vi kommer att gå vidare, inte gifta, men hon och jag, och så ska vi jobba på mig?
Ja, jag tror det. Jag tror att det var det han trodde.
Mm.
Och jag tyckte att man fick se, alltså det spelades ut någonting som jag tror att väldigt många kan känna igen sig i. En man som man har investerat mycket tid i, som har fått som han har fått så här massa awakenings under de här veckorna som de hade spenderat med varandra.
Mm.
Och hon står där och tänker att nu kommer min utdelning, som är att vi ska göra det här tillsammans. Och trots att han är a work in progress så vet jag att det här kommer bli bra till slut.
Mm.
Jag tror att det är väldigt, väldigt många kvinnor som kan känna sig igen sig i det.
Mm.
Att man tar sig an en man som är långt ifrån perfekt, men man tar det här, ingen kan vara perfekt, lite för på allvar.
Mm.
Och i min värld så var det ju en bullet på ett sätt som hon duckade, för att hon skulle ju behöva investera väldigt mycket tid i hans självutveckling och har redan gjort det väldigt mycket.
Mm.
Och det var ju det som vissa människor online som jag har följt och lyssnat på så där, de såg det. De var så här, he was never gonna say yes.
Va?
För att han ju har sagt och provat vattnet med henne lite grann och varit så här, this time frame, I'm gonna cheat so much. Alltså, de förstår ju liksom hur mycket han har visat på tvivel.
What, I'm gonna cheat so much.
Han sa ju det under hela säsongen, att han var rädd för att han skulle vara otrogen mot henne väldigt mycket.
Aha, men gud, jag missat det.
Gud, det är typ den största delen i deras relation.
Då har jag spolat.
Okej, så hela premissen med Clay är ju att han är så extremt skadad av sin toxic ass dad.
Jo, det är för sig sant.
Som var liksom en chronic cheater mot hans mamma.
Just det.
Och även tog med Clay på sina cheating rendezvous, liksom. Att han tog med sig sin son på det. Och att Clay då såklart har haft en väldigt hemsk familje... Alltså en bild av vad giftermål är och vad en man är kapabel till att göra.
Ja.
Men det som jag var så förvånad över var att vissa verkligen kände att de såg det. Att han skulle säga nej.
Mm.
Och då tänkte jag så här, shit. Jag har haft varit mer som AD.
Mm.
Att jag har tänkt att jag har inte sett det uppenbara nejet. Jag har inte sett det. Jag har tänkt att we will do the work together.
Mm.
Och inte varit beredd på eller sett de stora stoppskyltarna eller liksom warning signs som har varit så här, girl, you don't need to do all this work.
Mm.
För att när det kommer ner till deras process, varför vill hon vara med honom?
Mm.
Varför vill man vara med honom som är such a piece of work?
Mm. Nej, men jag relaterar ju också till att i det här fallet är det ju speciellt för det att se det nejet. Alltså att se att han helt plötsligt skulle vända och liksom, avvisa henne. Jag tänker att det vanligaste fallet för en själv kanske inte handlar om att mannen någonsin ens avvisar en. Det handlar om att det hela är en lång färd emot att man själv förhoppningsvis till slut då ändå drar i en nödbroms. Men frågan är då, varför fick det pågå så himla länge?
Men han bjuder ju in till att det ska fortsätta.
Ja, det gör han ju. Men jag menar, just det här scenariot är så himla speciellt, men det som man kan relatera till är ju 100% att vara med någon som där det blir komplicerat liksom.
Mm.
Och där det är till mångt och mycket otryggt på grund av att den här personen inte har liksom antingen massa trauma man inte har bearbetat eller en livsstil som leder till otrygghet, om det så är liksom pengamässigt eller hur man behandlar sin hälsa eller hur man spenderar sin tid. Alltså så.
Mm.
När det kommer till mig själv, alltså jag delvis så här, enkla, ja, whatever, kvinnor som tar mer socialt ansvar. Alltså, ja, det är inte så jätteintressant kanske att prata om ens typ.
Nej.
Däremot så kan jag väl känna typ med mig själv att så här, jag har känt mycket i mitt liv. Jag känner det och har sagt det rakt ut när shit hits the fan.
Mm.
Men sen tror jag att jag normalt sett har i mitt undermedvetna och kanske inte tänker på det. Men när shit hits the fan, då kan jag bli så, varför kan det aldrig få vara bra för mig?
Mm, det är precis det hon säger.
Ja, och att så här, varför blir det aldrig bra för mig? Varför får jag aldrig uppleva en lugn och trygg relation?
Mm.
Och att liksom, det där är som någon sorts sanning hon har.
Mm.
Och det är klart att det går tillbaka till, om man aldrig har upplevt det någonsin, alltså ens sett exempel på det. Och sen att man går in i de här olika relationerna, och om man zoomar ut, då är det liksom dödsdömt.
Mm.
Eller åtminstone du kommer behöva typ göra våld på dig själv för att få det att funka till slut kanske.
Mm.
men vem är du då? Mm. Alltså vem är du om du längs den vägen ska slå en knut på dig själv liksom? Mm. Men, och sen när shit hits the fan på ett eller annat sätt, då så är man liksom totalt sårbar och är så, varför kan det aldrig få vara bra för mig? Mm. Men så tror jag egentligen att man lite som en självuppfyllande profetia tänker hela tiden. Mm. Och då blir det som att det är en sanning. Det är redan misslyckat från början för mig med kärlek. Mm. Så ja, jag är med dig som kanske behandlar mig dåligt. Mm. Eller kanske är otrygg på olika sätt. Men det är ju för att det är så det är för mig.
Mm.
Det tror jag. Mm. Att, det,
har att man har skrivit sin egna berättelse och att den är huggen i sten.
Ja, och man vågar kanske inte heller på riktigt gå ut och söka efter någonting annat.
Nej.
För om det blir misslyckat, då vet man ju inte ens vad man, då vet man ju inte ens vilken spelplan man är på längre. Men man känner till den här spelplanen som är svår, som är en jättejobbig hinderbana. Mm. Och som kanske på olika sätt failar.
På det sättet är ju Clay och AD väldigt lika. För att han har ju också en förprogrammerad bild om vem han kommer vara som äkta man.
Mm.
Och där kommer ju hans otroliga, som han själv kallar suave dad. Man bara, that man ain't suave.
Alltså gud vad obehagligt det var att se typ så här, hur de interagerar med varandra och den här pappan.
Det var så aggressivt, passivt aggressivt på något sätt.
Ja, och att mamman efter att sonen då har lett, alltså efter att bevittna sin egen son göra en kvinna så besviken och stå där framme och också säga, jag är inte kapabel.
Mm.
Fast du är typ the love of my life.
Mm.
Och mamman var ju,
it's not responsible of me.
Ja, och mamman var ju jätte, det är ju jättesorgligt.
Mm.
Alltså jag som har separerat till exempel, man är ju livrädd för vad saker och ting man gör, hur det påverkar ens barn.
Mm.
Och om mitt barn skulle stå där, jag är inte kapabel att älska dig, jag är inte kapabel att ta emot dig på det här sättet eller vad det är för dig. Det är ju, fy fan vad sorgligt. Och mamman, hon beter ju sig som att det som faktiskt precis har hänt, har hänt.
Exakt.
Pappan är ju,
hon är i stunden.
Delusional. Pappan är delusional.
So you good?
I'm good, I'm good. I think it's a lot of emotions going on.
Yeah, just breathe, you know what I mean?
Yeah.
You're good.
It's just like,
But you know what though? Let all that stuff go.
Yeah.
Because
I feel good about my decision. Yeah, like, I feel I chose, I'm not ready to be married.
We're good with any whatever decision you decide to make.
Yeah.
And don't second guess yourself. At the end of the day, you got to do what makes Clay comfortable. Because if you do it for any other reason, you're not going to be happy. If you thought long and hard about this, guess what? That's the decision you live with.
Yep.
And I'm proud of you.
Yeah. Okay?
Yep. It's maturity, man. And you're showing maturity.
Yep.
Come on, baby.
Yep.
Come on. You know what I'm saying, right?
Yep, I know what you're saying.
Okay, good.
Han bara, we're fine. This is gonna be fine.
Han är så obehaglig.
Han är inte redo att ta in.
Han är ju en man som helt och hållet är uppe i sin egen röv. Alltså, han pratar ju bara om sig själv. I försnacket han och sonen emellan inför att Clay ska gå upp till altaret och vänta in AD. Så är det, det är den obehagligaste far- och son-interaktionen man har sett på reality-tv, utan att den ska vara fysisk abusive som man ju har sett i 90 Days Fiancé.
Mm.
Men att den är så lågintensivt obehaglig. För man ser ju hur den här sonen söker sin pappa, i liksom, den här vuxna mannen, i liksom spegling. Och pappan ger det aldrig.
Nej.
Han ger det aldrig. Sonen kommenterar på pappans kläder. Han får aldrig tillbaka att you look good, son. Han blir liksom, han blir förminskad på massa olika sätt. Remember the first time I beat you? Alltså, det var, alltså då menar han då, alltså i, de sprang liksom, att han slog sin son. Och när sonen sen slog honom, att det var liksom, allt handlade ju om pappan.
Mm.
Because track was always my thing.
Yeah, yeah.
You know, high school, All-American, college, All-American.
Yeah, yeah.
United States Olympic teams.
Yeah.
I came as close as the Melrose Games.
Yep, yep.
And I pulled that hamstring.
Yeah, I remember it too.
Yeah, but outside of that, I was just, me personally, I was living vicariously through you.
Yeah, yeah.
You know what I mean?
Yeah.
I just wanted you to get to where
the highest I could get to. Yeah.
Let me tell you.
We got there.
We got there, man.
Yeah.
I couldn't be more proud. It's every father's dream, you know, to have kids that are successful.
Mm-hmm.
And I don't even have to say anything about you.
Yeah.
You know. But
yeah.
Och där kom den här narcissist tanken in hos mig. Mm. Det här med att vara den där föräldern som lever kanske genom sina barn lite grann, fast bara utifrån deras prestationer. För det var ju precis det den här kvinnan som hade fått en narcissistdiagnos säger i avsnittet Din personlighet med Anders Hansen som vi pratade om för 2 veckor sedan.
Jag måste bo i det finaste huset jag kan bo i. Jag måste ha den finaste bilen jag kan ha. Mina barn måste bete sig på ett sätt så att andra föräldrar blir avundsjuka. För jag har ingenting.
Det blev ett så himla tydligt exempel på just det. Och det fick mig att börja fundera på generationellt trauma. Mm. Och när man googlar omkring på generationellt trauma så kommer man ju ofta in till liksom delar som handlar om slaveriet till exempel, eller the Holocaust, eller liksom verkligen kollektivt trauma som blir passed down generation efter generation, och att det faktiskt på allvar påverkar generna. Mm. Jag är mer intresserad av det generationella traumat som är från alltså person till person, förälder, barn och hur man kan bryta det och vad som krävs för att bryta det. Mm. För på ett sätt så tycker jag att Clay ändå, han har gjort väldigt tydligt att han vill inte bli som sin pappa. Mm. Trots att han säger och prisar sin pappa så säger han ju väldigt tydligt, jag vill inte bli som min pappa. Så jag började googla runt på det där och tänkte så här, men jag vill lyssna på någonting om det från ett terapeutiskt perspektiv av en psykolog. Och då hittade jag Dr. Ramani, och hon har över 1,5 miljon följare på sin YouTube. Mm. Och hon har till exempel då också gjort ett avsnitt till amerikanska Vogue tillsammans med Kendall Jenner. Mm-hmm. Där de liksom, det är som en liten serie om Kendall Jenners anxiety och hur hon mår. Och avsnitt 1 i den här lilla serien så är det med Dr. Ramani då, där de pratar om hennes ångest.
Anxiety is like a magnifying glass, mm-hmm. and it magnifies only the bad things. Mm-hmm. Every little ping, every this. And so in essence, it's what we're trying to do is take that magnifying glass and put it to being a regular lens, because it especially physical sensations, because anxiety is such a physical disorder.
Yeah.
And so that's one thing I always want to tell people is that they go together, and that as the anxiety starts getting pulled away, those hypochondriacal thoughts also start coming down because they're a nuisance.
Så det här är liksom en framgångsrik, väldigt framgångsrik amerikansk psykolog som nu kommer ut med en bok som handlar om just det här.
This book is for anyone who has ever been in any sort of narcissistic relationship. Doesn't matter if it's a partner, a parent, a boss, a friend, or really anyone else. These relationships break our hearts, and this book will teach you how to heal and get whole again.
Och då lyssnade jag på Navigating Narcissism, och avsnittet heter Moving Through Generational Trauma. Och då har de med en kvinna som är uppvuxen med en narcissistisk pappa, och hon berättar om så fruktansvärd abuse hon har varit utsatt för. Fysisk abuse också. Mm. Men jag blev så ledsen när jag lyssnade på de här samtalen.
Sadly, because fear memories, especially repeated fear memories, are so physically held. They are typically the first memories or some of the clearest early memories that many survivors of parental narcissistic abuse will share. Memories of abandonment, fighting parents, accidents, physical abuse, and sometimes just an amorphous sadness are often the memories that are the earliest ones for survivors of these situations. When these are the earliest memories, it's a setup for anxiety and a loss of safety that can shadow survivors for a lifetime.
People who grew up in abusive childhoods, they would fawn over the narcissistic parent or the abusive parent as a way to maintain an attachment and safety.
Oh.
So then as that child gets older, they're actually almost disgusted at themselves for having fawned over the very person who abused them, which can really result in a lot of self-loathing. And as they go into adulthood, continue to fawn over people who abuse them.
Och att få se det utspela sig i Love is Blind, som är en sån stor plattform ju, som flera miljoner människor tittar på världen över.
Mm.
Och sen då, när det kommer reunion, så blir det inte hanterat
mm.
på på en bättre nivå än vad det blev. Det gjorde mig väldigt, väldigt, väldigt besviken. För det som händer mellan Clay och hans pappa, som ju tyvärr går ut över AD, men är någonting som jag tror att väldigt många som har haft eller har narcissistiska, eller alltså det behöver inte vara så classified narcissist, utan men föräldrar med väldigt narcissistiska drag, eller som har själva haft föräldrar som inte har visat dem den rätta kärleken, upplever. Och det är rädslan för att bli själv sin egen förälder.
Mm.
För att man har inte den egna, man har inte kompassen.
Mm.
Att man är livrädd för att man själv ska bli exakt det som man är rädd för själv.
Det som har sårat en själv också.
Det som är det värsta i ens liv.
Mm.
Det som gjorde att man inte kan känna sig trygg i en relation.
Mm.
Den här veckan sponsras vi av Pluto TV. Och alltså jag har ju haft Pluto TV ett tag, ska jag säga.
Ja, ja, ja.
Mitt favoritprogram där är ju Catfish.
Tänkte säga vad är det, men jag gissar ju mig till vad
ja,
det är.
Ja, ja,
gud
ja,
vad roligt.
Nej, det är det bästa jag vet. Men nu har ju även Paradise haft premiär.
Ja, och alltså vi älskar ju reality TV.
Ja, det gör vi.
Pluto TV är ju lite av ett hem för just reality.
Ja, och jag tycker det är så otroligt nice, för det är också helt gratis.
Jag vet.
Det är en gratis streamingtjänst. Man tänker sig, ska jag ha en till? Ska jag ha en till?
Ja.
Då man Pluto TV gratis.
Ja, och alltså vi måste faktiskt bara stanna till lite vid det.
Mm.
Att det är, alltså att det här med att inte behöva registrera sig, alltså förlåt.
Ladda ner och börja kolla.
Ja.
Det är ingen som orkar. Alltså nej. Hur ofta glömmer du dina lösenord?
Nej. Men alltså Paradise.
Gumman, det här är season 2.
Ja.
Och det är ju ett gäng alltså, som är där inne och undrar så, kan jag lita på de andra människorna?
Det är ett rövgäng.
Det är det faktiskt.
Det blir ju ingen rolig reality om det inte är ett rövgäng.
Vi har med en kvinna som har bestämt sig för att hon kommer absolut inte hitta kärleken här. Utan hennes man, han är ju i USA.
Jaha, gumman drar då. Via Paradise. Alltså förstår du?
De är i Mexiko, det är nära.
Ja, det är jättenära.
Bara sin man.
Nej, men alltså, jag inför nu då den här i den här nya säsongen. Alltså... man vill ju bara, just när det kommer till Paradise, så vill man ju bara ha mer drama.
Mer och mer. Och jag hoppas verkligen att de kommer bring it. Alltså, det är två killar som redan har blivit vänner.
Mm.
Charlie och Sandy.
Mm.
Och Charlie, han är ju från 1-2-8.
Slay.
Ja. Kör det.
Missa inte Paradise säsong 2 som sänds exklusivt på Pluto TV. Ladda ner Pluto TV-appen. Streama gratis på din smart-tv, på din mobil, på din surfplatta.
Det är jag, gumman surfplattan.
Ja, fram med paddan.
Tack Pluto TV. När jag gick i terapi så var jag också rädd för vissa såna här saker i commitment och att vara i en relation. Och att det ska vara en relation som är stabil och utan massa lögner.
Mm.
Det var liksom någonting jag var väldigt rädd för. Så kan jag lita på folk? Kan jag lita på en partner? På grund av saker som har hänt i mitt liv. Och jag tillskrev mig själv massa grejer som har varit liksom närvarande i mitt liv som ungdom och barn.
Mm.
Och jag var bara så här, gud, jag har så många negativa exempel. Jag har så mycket grejer som har hänt i mitt liv som har varit så himla oärliga. Och det har påverkat mig så himla, himla negativt.
Mm.
Och då sa min terapeut en sak till mig som jag tycker att den här Dr. Romani är inne på också. Och som jag liksom önskar att någon hade sagt till Clay. Och det är att säga till honom att look at your mother. För där är ju den här andra föräldern. Hans mamma Rita som håller ett otroligt brandtal till hans pappa.
Part of what he is struggling with, he struggles with a marriage.
With commitment? Okay.
With a marriage.
Okay.
Is it sacred?
Mm-hmm.
Do you honor? He struggles with that. And all of those emotions and twisted feelings, he took that to the altar. And a lot of that stems from things that you have to explain and then apologize. Don't make excuses, just apologize so that closure can be had. But the marriage thing, the commitment, he struggles with that. He's like, I know you stayed, Mom, but there's things that I saw that I should not have saw or been in a position, you know. And kids, when they grow up and they see things, it's like, you know, is marriage for real?
det där är hans förälder också.
Mm.
Han är hennes son också.
Mm.
Men i livet så, det som drar tagen väldigt mycket är ju ens negativa upplevelser. Och de får ju ta så stor plats, allt negativt i ens liv. Det kan man ju tänka bara att man får en negativ kommentar på sociala medier eller någon säger något taskigt till en på jobbet eller någon kompis är liksom petty på något sätt.
Mm.
Det griper ju tag igen. Och då glömmer man alla positiva möten man haft under dagen eller alla fina personer som har gett en kärlek den dagen.
Mm.
För negativitet har ju den impacten på en.
Och någonstans också att om din första, alltså din primära anknytningsperson, då kanske mamman oftast är trygg, så klart att det också formar dig, men samtidigt så är det någonstans att där har du din grundtrygghet som du ser inte skogen för alla träd liksom.
Mm.
Och sen har du den här andra föräldern som avvisar dig.
Mm.
Och som är otrygg för dig, eller kanske föräldern med ett missbruk.
Mm.
Och barn vill ju söka bekräftelse och skydd hos så många vuxna människor som möjligt. Mm. Och även om den här ena föräldern är otryggheten själv,
mm,
och gör dig besviken konstant och på olika sätt liksom, så fortsätter ju barn söka den bekräftelsen. Och det är ju ganska sorgligt att se liksom, hur barn, det blir, alltså, hur barn fortsätter ty sig till en förälder som utsätter för olika former av våld, psykiskt, fysiskt liksom, våld eller neglect eller vad det nu är. Jag tycker också det är ett exempel där med Clay, liksom, med mamman är där, hon är så himla tydlig. Och ändå så tittar han så mycket på pappa nu. Pappa, titta på mig, titta på mig. Och liksom, han älskar ju sin mamma jättemycket. Det var ju jättefint faktiskt att se deras scener också. Men att han ändå är sådär, och att han då till och med tror, jag är min pappas son. Det här är vad jag blev.
Mm.
I love my dad. My dad was a great father. Sure. So I don't want anything like taken away from him being a father. Because he supported me in everything we did. It's just that I've never seen my dad just stay with, like he was with my mom for 25 years.
Yeah.
Once the divorce came, never seen him just like single, always had a girl. I've never seen a black relationship that where the man is faithful. And I'm not even blaming my dad. Like, I'm talking about like all black men that's been in my life.
Yep.
Even like celebrities, like Will Smiths, the, you know, all the celebrities, like the Diddy's and stuff like that. Those are black men that I like to look at. They always had, you always hear they have other women. So to me, the concept of one girl,
yeah,
I'm always having a fear of like, can I just be with one person?
Mm.
Jag tycker den grejen var också på Reunion sorglig.
Mm.
Att han sitter där och är ändå kapabel att förstå hur miserabel han själv är.
Mm.
Han sitter ju inte som en fuckboy och bara, det blev inget, blup, nu är jag känd, nu ska jag knulla 500 andra tjejer.
Nej, verkligen inte.
Utan han sitter där och är så märkbart obekväm. Hela kroppen är liksom, den där kostymen, alltså det är nästan så här, är det panikångest på gång? Alltså man ser hur han liksom rättar till kragen.
Han sitter på ett väldigt speciellt sätt.
Ja, och det är så... Och det här är ändå en liksom, så vacker stor man som hade kunnat vara liksom sån jävla kung i den där. Men han sitter ju där och är ju typ den här, det här liksom försummade barnet.
Mm.
Samtidigt som han också är medveten om det. Alltså det är ju det som är grejen. Det är därför man också känner, kan du inte bara snap out of it och liksom bli någonting annat?
Men jag tyckte det kändes som att han hade snapped out of it lite grann, alltså rent intellektuellt sett i Reunion. Att han, jag tyckte det var tydligt på hur han pratade, att han har börjat do the work. Mm. Han har börjat gå i sin terapi, och därför det här kommer ju ta, det här är ju, han kanske tror att han är klar nu efter ett år.
Jo,
det är han ju inte.
Nej, men jag håller med, och det var han ju tydlig med. Men jag tycker det sorgliga var att han sitter ju bredvid en kvinna som han, sen får man ju se, livet fortsätter. Men han känner att det är the love of his life, just där och då i alla fall.
Mm.
Alltså han har jättemycket kärlek till henne. Hon sitter en meter bort och han kan inte hova in henne.
Nej,
och hon var redo för dig. Alltså hon sa ja till dig, och du är självdestruktiv på den nivån att du kan inte hova in henne längre.
Mm.
Du har förstört allting. Och det tycker jag är liksom, jag tycker det var verkligen disturbing att se.
Mm.
Att du har någonting rakt framför dig som kan bli typ förändringen i hela ditt liv.
Mm.
Men så blev det istället att du tog Mm. Du stod i den här crossroad och så tog du ändå den där fucked up vägen.
Mm. Och det är det här den här Dr. Ramani är inne på. Mm. När hon sitter där och pratar med den här gästen som är anonym. Och den här gästen berättar ju själv att hon har varit livrädd för att gå in i relationer. Mm. För att hon inte har haft så positiva exempel. Och då säger den här psykologen att hon ofta ser två olika responses, eller så ageranden, från vuxna barn till då narcissistiska föräldrar i relation till relationer. Den ena är att man aldrig vill gifta sig. Eller det behöver inte vara att gifta sig, det kan vara att alltså, verkligen kommitta. Man vågar inte bygga den här stabila, ärliga relationen till en annan människa för att man inte litar på sig själv. Och man litar inte på den andra heller. Det man själv har sett är liksom fruktansvärda exempel på vad som kan ske under lång tid om man ger sig in i den här relationen. I Clays fall så var hans föräldrar gifta i 24 år.
Ja.
Alltså om han säger ja nu till AD och säger så här, jag är rädd att jag ska cheat on you. Mm. Han lägger upp, alltså han tänker då att han kanske lägger upp 24 år av fucked up relation om han säger ja i det här tillfället. Ja. Han ser inte det positiva. Mm. Han ser liksom skräcken. Och den andra vägen som hon ser att folk väljer, det är att vuxna barn till narcissiska föräldrar hoppar in i relationen liksom med huvudet före. Mm-hmm. Att det är den totala motsatsen. Att det är lite mer så här, det får bli som det blir.
Okej, så länge jag har någon här.
Exakt.
Och sen kan den relationen vara hysterisk och helt galen, men vi kommer göra det här tillsammans.
Man accepterar alla de negativa aspekterna.
Ja.
Utan att nödvändigtvis ställa några krav eller sätta några gränser om förändring.
Mm.
Därför att man kunde inte ställa de kraven när man var barn.
Just det.
Det gick inte. Man just var tvungen att lita på sin obehagliga förälder. Ja. För att det var den som du var inne på är där för att skydda dig.
Ja, och det här är det du får.
Mm. Och det leder ju till att relationerna blir ojämlika.
Mm.
Man kanske blir trampad på. Man blir utnyttjad. Och man blir aldrig riktigt sig själv ju.
Mm.
För att man är i relation till någon annan. Man är inte i relationen för att man själv frodas i den. Det var därför jag tänkte att det kunde vara någon typ av så här, trauma bonding situation mellan AD och Clay.
Ah.
För att i min värld så kändes det som att när jag såg dem sitta där bredvid varandra i soffan, då tänkte jag, shit, de har kanske ihop.
Ah.
För varför,
att de har hittat tillbaka, alltså på reunion.
Exakt. Mm. För varför skulle AD vilja vara med honom? Och då tänkte jag, men gud, för att hon kanske är den här som hoppar in i den här relationen med
just
honom.
Det, yeah.
Men hon är istället är hon tvärtom, tänker jag.
Mm.
För när han visar upp all den här förändringen som han har genomgått och alla insikter han har kommit till, så känner jag ju, då känner jag så här, som den tjejen som också har varit i lite fucked up relationer, då tänker jag så här, girl, he actually did the work.
Mm.
Av alla de här männen som vi har dejtat genom åren som aldrig did the work, this guy actually did. Han har kommit till så mycket insikter. Men, now you're saying no?
Ja, men vad tänker du är anledningen till det då?
Jag undrar om det är för att hon vill save face.
Mm.
För jag tror att hon egentligen vill ha honom.
Mm.
Men hon blev ju så grovt kränkt där.
Alltså vet
att
du,
hon väljer ju sig själv. Vilket jag tror nog är rätt i längden.
Alltså jag förstår vad du menar på ett sätt.
Mm.
Och jag menar, människor har ju... Nu är de i en sån jävla sjuk kontext för det Love is Blind.
Mm.
Men hade det varit i våra vanliga liv och du hittar någon och ni går så jävla långt och ni kämpar och sen händer någonting som blir någon typ av bump in the road. Det här nejet är ju så extremt. Men i våra riktiga liv, att någonting sker. Och då det är klart att det finns en del av en som ändå vill säga kämpa på. För att relationer är svårt. Alla relationer kräver arbete på något sätt.
Mm.
Och vem vet, ni som är så öppna med att ni åtminstone har problem. Ni kanske har världens bästa förutsättning att liksom... Mm. Att våga jobba tillsammans ens. Jag menar, ofta har man ju haft ett problem som är att folk är i total förnekelse om problemet man själv har.
Mm.
Eller att man själv har varit i förnekelse också. Men samtidigt kan jag relatera till att bli så grundligt kränkt av att alltså du hade mig.
Mm.
Du hade mig. Och du kastade mig. Och nu tror du att du ska plocka upp mig.
Mm.
Glöm det. Alltså det kan jag även om det kanske är omoget, för att egentligen kanske det inte alls är du hade mig och du kastade mig, fuck you. Det kanske är liksom, jag var inte kapabel, men jag jobbar nu, jag kämpar nu, jag älskar dig och jag kommer att bli kapabel och vi älskar ju varandra. Men typ, jag kan relatera till den där kränktheten, att såhär, nej. Du ska inte få allt.
Det är nästan som att, det, att man straffar någon då.
Ja. Ja, men för att man blir ju så kränkt, så då känner man att okej, men tänk om jag säger ja nu.
Vad fan ska jag göra sen?
Tänk om man gör någonting sen.
Then I'm the fool.
Ja.
Och again.
Ja. Och igen, att man kanske inte vågar. Alltså man kanske inte vågar ens tro att det kan bli bra för en. Utan istället känner man, okej. Han, nu visade jag att jag ville. Jag stod där. Jag kom med allt som är jag. Jag sökte det här situationen. Jag hittade, vi hittade varann. Jag sa ja till dig. Jag stod med mitt hjärta i min hand och sa, du får det. Och kolla, det blev inget bra. För det blir aldrig något bra. Sen kanske det riktiga skatten var att, ja, det här programmets upplägg, bla bla bla. Men skit i det. Jobba vidare. Han är skatten. Men att hon inte längre, hjärtat i handen blev krossat och då vågar hon inte plocka ihop de bitarna med honom.
Och det kan jag ju fullt ut respektera och förstå. Ja. Och känna att liksom, choose yourself. Alltså för att det hade ju varit, det är så lite fokus på henne ju. Det är allt mycket mer fokus på honom.
Det är sant.
Man hade velat veta, har du gått i terapi det här året? Varför landar du i att du inte vill fortfarande? Det får man inte veta riktigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Men jag måste fråga dig en sak. Tror du på det här med the one?
Att det bara finns en?
Ja, men kanske inte så här, att det bara finns en, för det tror inte jag.
Nej.
Du tror.
Nej, det gör jag inte.
Nej. Men liksom ändå konceptet av att någon är the one med, alltså liksom att man är ämnade för varandra på något sätt, eller att jag, du är min person, det. Du är den jag ska vara med. Det är vi liksom.
Jag har tänkt så förut. Och haft det jättestarkt i kroppen, att det känns som att så här, det här är helt, det är vi. Men det har aldrig varit i de relationer som varit stabila och bra.
Okay.
Det, för mig är det lite sammankopplat till passion. Att man tänker så här, genom eld. Alltså så här, det här kan hända, det här kan hända, men vi ska ändå vara med varandra. Ah, för vi.
För ni, Bonnie and Clyde. Ah,
precis. Ah, jag har i och för sig också alltid sagt, alltså, I'm never gonna ride for you. Alltså sådana grejer har jag sagt.
Nej, också ens liksom fysiskt. Jag ska.
Men
vad heter det? Nej, men okej, för att det där tänker jag också på. Liksom, att jag såg nämligen ett klipp från Morgonpasset i P3 när Linnea gjorde en grej om att det liksom är det absolut löjligaste hon vet är folk som tror på the one.
En sak som jag tycker är intressant, det är unga, förhållandevis intelligenta människor som sitter, och när de då blir kära, då är det liksom väldigt många som, alltså, på riktigt golvade av att de har hittat the one. Och the one menar de är då den personen som finns till på jordklotet för bara det. Alltså, de menar alltså, fullt tänkande vuxna individer, mm, att det finns då en person, mm, på jordklotet som du är menad för att vara tillsammans med. Herregud, jag har varit så kär så många gånger. Alltså, du vet, vansinnigt himlastormande, mm, liksom maniskt kär. Men om någon skulle fråga mig i den stunden, tror du att det här är en person som finns till på jordklotet som du är den optimala matchen med, som är liksom, mm, pusselbiten? Då hade jag bara, nej, för jag är inte dum ut i hela huvudet.
Ja.
Och jag såg det här och sen tittade jag på kommentarerna, mm, och där har ju folk varit lite, inte elaka så, folk älskar ju verkligen Linnea, mm, med all rätt, men folk har ändå varit lite så, gud vad bitter du är. Det här är ju för att du liksom inte har träffat din the one. Mm. Sitter väl de säkert med en ring på fingret och känner, du, mm, har liksom inte det här som jag har. Mm. Eller så här, ja, men lite allmänt bara, ah, ja, men så här säger man liksom bara om man är singel och, mm, bitter.
Men gud.
Så funderade jag på det där med the one.
Känns kränkta själva.
Kanske. Men samtidigt, för jag menar, det är klart att Linnea har rätt i det hon säger. Mm. Det är jättesjukt. Alltså det är osannolikt.
Ja, men hur många av de som skrev de där kommentarerna hade en sån där lås i sin profilbild där det stod så, tagen från det här datumet. Ring det här datumet.
I'm boot up. That's my persona.
Yes.
Verkligen. Men samtidigt så kan jag känna så här, tillbaka till Clay och AD. Är det också en fråga om hur mycket man tror på, också kanske, mm, the one. Och hur viktigt det är, nu är de med ett program för att hitta kärleken och ett äktenskap, men hur viktigt det verkligen är för en. Alltså är det kanske så att man också kan känna så här, okej, okay, jag kom så här långt med den här killen, mm, men jag går vidare i mitt liv och kommer träffa någon annan.
Mm.
Tänkte de verkligen, tänkte Aidy när hon sa ja, betyder det för resten av mitt liv med dig? Mm. Eller var hon en person som tänkte, ja, jag väljer dig idag, men vi får se. Om 5 år, om 10 år, vem fan vet.
Jag tror hon var redo att do the work.
Ja.
Och stay forever, det kändes så.
Men för jag menar ändå att när det då blev fucked up, mm, så om man är så här, the one, the one, the one,
mm,
då kanske man stannar och bara, ah, ja, shit, men du är the one. Det här var knas, men jag kommer ändå behöva göra the work med någon. Jag kommer göra det med dig, för du är the one. Eller, mm, så kanske man inte ens tror på the one.
Det är väldigt sant. Hur kan man vara så nära att säga, eller att vara i ett äktenskap med någon,
mm,
för att sen bara säga nej, then you weren't the one. Mm. Det är jättemärkligt.
Bara för att man enligt de här premisserna idag i det här tv-programmet OBS ska svara ja
och
eller
nej. Det är det, det Clay är inne på.
Ja.
Vad spelar det för roll?
Ja.
Liksom.
Men varför sa han inte det till henne innan? Mm. Varför lät han henne komma dit? Varför drog han dit till den jävla tjocka släkten? Och hon gick runt i sin klänning, hon kände sig så, mm,
till death do us part.
Hon var så jävla fin. Och hon bara, of course I feel great, it's my wedding day. Liksom. It was, mm, her wedding day. Men
alltså, turned out so
it wasn't your wedding day. Varför kom han in? Varför sa han att hon var fin?
Men det här...
Varför sa han inte, girl, jag klarar inte det här. Jag kommer inte kunna göra det här. Gå inte upp, möt inte mig på altaret. Do not meet me at, nej, the altar. Because I
see
will
Red break... Lobster later,
ja,
tonight.
Vi snackar på Red Lobster.
Ja. Men jag tror så här. För honom, han säger hela tiden, it was a game time decision. Alltså att det var val han gjorde i nuet.
Jävla idiot.
Vilket är så jävla
sjukt. Men fan agerar i affekt.
Det är så sjukt.
Jag.
Perfekt.
Var aldrig,
men jag tror bara att alltså, för honom, när hon sa ja och han säger nej, då blev hon the one för honom.
Mm. Ja, ja. Han kanske är så pass toxic att, mm, nu så när hon är the one that got away så blir hon ännu mer attraktiv.
Mm.
Alltså på reunion när de tog upp att hon ju hade gått på några dejter med den här autistiska konungen Matthew, hur han såg ut, vilket, och han visste ju redan om det.
Alltså hur han gick omkring och brann in i the pods, när han förstod att hon pratade med de två.
Alltså hur han bara,
girl, have you seen him? No, you have not seen him. Alltså, han höll på att spy.
Och man bara, ah, men vadå, han kanske ger henne någonting just nu som du inte kan. Du är inte all that, bara för du clay all day.
Vad tyckte du om att han hade lagat chicken and rice till
henne? Älskling. Jag skrattade så mycket.
Alltså, jag tyckte att Love is Blind USA season 6 var a good ride.
Mm.
Sen får vi se, alltså, nu har vi levt i deras universe i 2 veckor typ, sen bröllopen. Och alltså, in 3 weeks we'll... Har vi glömt dem?
Ja, så är det ju. Men snart så kommer det ju att börja spelas in en ny säsong utav Love is Blind Sverige.
Och då är det ni där ute.
Det är ni som ska söka. För vi vill veta hur det går för er.
Åh, herregud.
Och vi vill veta den eviga frågan. Is love blind?
Men sluta!
Tote this joint, I'm blowing the steam. Back to my ways like 2019. Not 24 hours since my ex did that day. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was a cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada two-piece that I'm tripping in.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.